Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och välkomna till ett nytt avsnitt av vår podcast Ståpäls. Och det är jag, Ida Utterklo, och
Lukas Tärnestål.
Ja, det är vi som driver den här podden.
Mm, det är ju det. Mm. För er som har missat detta.
Mm.
Mm. Ja, jag vet att du har huvudvärk.
Ja.
Ja. Det verkar vara någonting nu, för att jag hade ju som sagt ont hela helgen också i huvudet.
Ja, jag hade spänningshuvudvärk hela helgen. Sen har det gått över i migrän och så har jag fått bort den, så kommer den tillbaka. Så får jag bort den, så kommer den tillbaka.
Mm. Så. Ja, det är någonting. Jag hade ont fredag kväll och sen hela helgen. Och sen så kände jag liksom att det ligger och det finns där, så att säga.
Men jag kände liksom i helgen att jag hade typ ont i ögonen.
Mm-hmm. Mm. Ja, så alltså, det kan ju sätta sig i ögonen.
Ja. Och de var liksom torra och ja, sådär. Men sen så när den går över i migrän och så får jag bort den och så blir man liksom där, ja gud vad skönt. Och så kommer det tillbaka.
Ja. Nej, det är inte roligt med huvudvärk. Det är riktigt jobbigt faktiskt när man känner att det påverkar, ja, ögon, eller jag blir lite yr också när jag har så ont i huvudet och lite så här, jag vet inte, det är inte roligt.
Nej, och sen så har det liksom varit ja, men det har varit kvavt idag, svettigt, varmt. Det är mycket mygg. Alltså det är saker som liksom byggs på, och så skulle jag vila och så fick jag inte vara ifred för katten och
nej.
En så kollega som
och
ja. Och så, på, så här i morse, jag bara, men alltså, jag vet inte om jag kommer kunna ta mig iväg. Och så tänkte jag, men jag tar en tablett och så skriver jag att jag kommer senare.
Mm.
Och så tänkte jag, men då tar jag mig iväg, även fast jag fortfarande har lite ont. Men då ska ju en man, han är pensionär och kommer dit och hjälper till. Och han hjälper till med tavlor. Och när han rensar dem så slår han sönder glaset.
Mm.
För att det ska ju sorteras annorlunda.
Ja, precis.
Och så var jag så här, ska jag säga någonting? Nej, men gud, nej, men jag gör inte det.
Står där med en jävla hammare och slår glas. Man bara, det är
och så tänkte jag, men jag kanske kan sätta mig någon annanstans. Men då luktade det typ lacknafta i hela verkstaden. Och jag bara...
Ja. Jag vill bara ut härifrån. Men, ja, nej. Nej, det är ingen bra kombination. Höga ljud och starka dofter när man har ont i huvudet.
Nej. Men jag gjorde lite nytta i alla fall. Jag var där i 2 timmar istället för 3.
Ja, men det är bättre än inget.
Ja.
Kan jag tycka, sen, i varje fall.
Imorgon så blir det ju också kortare dag, för jag har tid på vårdcentralen.
Jasta, jag förstår.
Får se om jag får fysisk aktivitet på recept, kanske.
Ja, just ja. Ja, det får väl hålla tummarna. Det hade väl varit skönt att få det.
Sen så skulle jag ju på möte på ISOF på torsdag. Så då sa jag till igår om att så här, jag kommer inte på torsdag. Och så tänkte jag typ att han kanske skulle bli lite besviken, han som är chefen. Mm. Och han blev så glad för min skull. Åh. Jättegullig. Det passar ju dig så bra.
Ja, visst gör det det.
Och sen så ringde ju min vägledare då idag och sa att det är flyttat till på fredag för de skulle ha något möte. Jag vet inte om de har typ APT eller någonting.
Mm-hmm.
Så det är flyttat till samma tid fast på fredag. Så då fick jag smsa min chef och säga, by the way, jag kommer på torsdagen då, men jag kommer inte på fredag.
Ja, jag tror det gör ju säkert inte så mycket, men det blir ju ändå...
Nej, det gör det ju inte.
Ja,
men det blir, ja, men du vet ju själv hur det blir när det blir såna här ändringar. Man har, liksom, så.
Ja, det är ju... Usch, nej, det tycker men, jag inte om.
Ja, nej, så då blir det Uppsala på fredag istället.
Mm. Spännande.
Mm.
Håller vi tummarna och tårna och
ja, allt som man kan hålla. Ju, det är ju mest för att vi ska träffas och gå igenom vad allting innebär och... Om ja, det är så att jag känner att när de här människorna känner inte jag mig bekväm med, då får jag ju säga nej.
Ja, såklart. Men det är det jag menar. Man hoppas ju att det ska gå bra för att det ska vara någonting nytt liksom. Och att de, ja, att de känner att dig vill vi...
Men när det är de människorna som jobbade där när jag pluggade så är de jättesnälla. Så.
Mm. Ja,
men det är ju det är ju ett tag sedan nu. Men någon är säkert samma.
Ja, det vet man ju aldrig.
Så det är så lite... Är det. Spänd över och så kom överens om när jag ska börja. Jag tänkte, får jag frågan om så här, när vill jag börja? Då tänkte jag föreslå liksom, ja men nu är det den första, det är en söndag. Men jag tänkte om jag säger då den andra så blir det liksom en ny månad så. Och så i så fall får jag ju en vecka och liksom runda av där jag är nu.
Det hade väl varit skönt.
Ja, jag tänker att det kan vara bra. Men sen kanske de har tänkt att jag ska börja den 15:e. Alltså de kanske har tänkt ut ja, någonting. Det är det vi får se.
Mm.
Men,
ja, vi får se då vad de säger. Ja. Du får berätta när du har varit där.
Ja.
Och se vad de kommer fram till.
Ja. Men förhoppningsvis så känns allting bra och allting blir bra. Så då kommer jag ju börja börja där då.
Ja.
Spännande. Det kommer bli en omställning både med ny plats och sen åka till Uppsala. Det var ju ett tag sedan jag åkte regelbundet dit.
Ja, du får väl se om du kommer hit överhuvudtaget.
Ja.
Eller hem för den delen också.
Ja, ja. Kommer jag inte hem, då kommer jag hem till er. Och
ja, det kan du i och för sig göra. Det är ju lättare att om du inte kommer hem än om du inte kommer till jobbet. Eller precis. Till arbetsträningen.
Precis.
För att jag här kan ju, du ju alltid
har jag komma alltid någon, ja men precis, jag har någonstans att ta vägen i stan liksom.
Ja. Men nej, vi får se vad som händer med de där skittågen.
Så har jag tänkt vara duktig att promenera när jag kommer, när jag börjar där.
Ja. Gå från centralen
ju, ja, och det ligger ju liksom på andra sidan Akademiska sjukhuset från centralen, sett i Uppsala. Och det går ju att gå typ i stort sett rakt. Så.
Ja, det gör det.
Ja, men Svandammen. Då kommer man till den där, du vet, den här backen bredvid slottet. Inte Carolina backen utan den mellan slottet och Akademiska.
Japp.
Och det är ju som att bestiga Mount Everest.
Ja, jag vet. Den är ju fruktansvärd.
Så jag får prova och se liksom, kan jag gå där utan att få...
Eller får du ju gå runt som sagt. Men,
ja, det tar ju lite längre tid då. Men...
Jag har gått ner för den där backen en gång. Jag tror aldrig jag har gått upp för den.
Jag har gjort båda när jag pluggade på Blåsenhus. För det ligger ju precis där.
Just ja. Jag åkte ju bussen då. För när jag pluggade i Blåsenhus så bodde jag ju i andra sidan stan.
Ja, men precis.
Så då
men, gick alltså, jag har ju sett centralen. Folk cykla ner för den där backen.
Nej, men fy fan.
Och för er som har varit i Uppsala så kanske ni känner till Carolina backen upp till Carolina Rediviva. Den är brant.
Mm, det är den definitivt, ja.
Och där tycker jag inte om att cykla ner för.
Nej,
inte. Men den vi pratar om är liksom en grusväg som går på andra sidan slottet. En liten skogsväg.
Upp. Ja, som är typ och så här den, kanske 70 graders vinkel eller någonting.
Ja, men alltså den är ju... Lika lång som Carolina backen, men mycket, mycket brantare.
Ja, nej, det är ingen rolig väg.
Nej, nej, jag får prova och se om jag klarar av att gå där. Annars så får jag ju gå runt. Men det tar ju längre tid.
Det gör ju det. Det hade varit smidigt. Men du får väl känna efter. Prova någon gång och se hur det känns.
Ja. Ja. Men hur är läget med dig då? Du har haft OPT och föräldramöte och...
Ja, föräldramöte var ju förra veckan. Det gick bra. Sen igår hade jag APT. Det är alltid... Ja, man, vi gick igenom ganska många saker. Viktiga grejer.
Mm.
Lite så här om typ hur läget är i Uppsala just nu. Och hur vi ska tänka om det händer någonting utanför förskolan. Och om den ökade terrorhotet och... Ja, många sådana saker som vi gick igenom som är tunga men viktiga. Hur man ska tänka i sådana, ja, om det skulle hända någonting liksom i närheten eller så.
Har ni märkt någonting på hur barnen har reagerat på det här? Har de pratat mycket om det eller liksom verkar de rädda? Eller?
Nej, jag har inte märkt någonting skulle jag väl säga. Mm. Det är väl snarare vi vuxna som... Alltså kan bära en oro liksom så som kan smitta av sig. Men jag upplever ändå att man... Ja, vår uppgift är ju att lugna och även föräldrar och vårdnadshavare om de skulle vara hysteriska liksom. Men jag har sett några polisbilar köra förbi förskolan idag. Men de håller väl mest koll kan jag tänka mig.
Ja, sen ligger ju polishuset ganska nära er också. Så det blir väl en sån väg de tar... Upp till moskén och så vidare.
Jo, men precis.
Hålla lite koll så att det inte blir någon skadegörelse där. Och...
Det var ju en helikopter som cirkulerade här utanför igår. Jag vet inte riktigt vad den gjorde, men... Den
håller väl de håller koll väl koll efter den här mordbranden på...
Här borta här vid...
frisörsalongen på Råbyvägen där.
Ja, det kom ju på 112-appen i förrgår kväll att... och sen så var det ju, de stannade ju en kille här utanför, du vet, där vi adopterade Asti i Samvetet. På den vägen en kille på en elsparkcykel som hade typ någon explosiv laddning i sin ryggsäck som var på väg in mot stan.
Mm-hmm.
Det stoppade de i natt, eller kväll, eller igår kväll, eller vadå. Så det hände grejor, men nej.
Det är lite obehagligt att det kommer så nära. Det pratas mycket om det.
Ja, det gör ju det.
På alla håll. En kollega till mig på kretsloppet bor ju också i Solabacke där våran kompis bor.
Mm, just det.
Hon sa att det börjar bli lite läskigt.
Ja, jo, men det är ju det. När man inte liksom vet vem... Ser jag ut som någon som de letar efter? Eller,
eller hamnar jag bara i
vägen.
Emellan?
Mm.
De skjuter ju och så studsar in i lägenheter. Och...
Ja, eller så skjuter de bara rakt in i lägenheten och så får de se om de träffar någon.
Ja, ja nej, det är så dumt.
Men förutom det så skulle jag väl säga att det är ganska bra. Det rullar på som vanligt. Veckorna känns som att det går så snabbt. Vilket kan både vara positivt och negativt. Men jag kände att det typ nyss var... Förra veckan och nu är det en ny vecka.
Ja, men man hamnar ju lite i autopilot liksom.
Jo, man gör ju det snabbt. Bara man har varit på jobbet typ en vecka så är man ju redan inne i rutinerna igen.
Mm.
Så är det. Men ja, det var det om det tänkte jag säga. Jag har varnat för dig att det är ju jag som ska berätta någonting för er idag.
Det är det han har varnat för, att det är han som ska prata.
Ja,
det.
Precis. Jag, bara, ni,
jag behöver en varning varje gång, jag blir så överraskad.
Ja, triggervarning och allting liksom. nej, men att jag har varnat att det kommer nog bli ganska långt. Jag har ett långt dokument. För att det är ganska... några
aktuella triggervarningar att dra på en gång, eller? Eller är det inga specifika?
Nej,
det är
bara mer bara rent allmänt. Rent allmänt, bara att folk kan vara idioter. Dumma huvudet. Men det vet vi ju redan. Det är, den sista idioten är inte för den, som vi brukar säga.
Nej.
Lite mer så, men det är liksom ingen som... Det är inget mord. Det är bara en väldigt sjuk historia.
Det är inget våld mot barn eller djur?
Det är lite våld mot barn. Men okay. inte liksom... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det ens. Det är ett sjukt fall om ett barn. Men som kanske inte är ett barn. Så att, ja.
Okej.
Okay. Yes.
That makes sense.
That makes a lot of sense. Nej, skojar. Nej, men så att ja. Jag tänker att vi kanske bara ska köra igång. För det kommer nog bli ganska långt.
Ja, vi gör det.
Yes. Ja, som ni förmodligen redan har sett så ska jag prata om en person som heter Natalia Grace. Mm. Och jag har kollat på en dokumentär på Discovery Plus som heter The Curious Case of Natalia Grace. Och det är 6 delar. Sen har jag lyssnat på podden Red Handed. Mm-hmm. Episod 305 om Natalia Grace.
Verkade det vara en bra podd? För jag har funderat på att lyssna på den någon gång.
Jo, men jag tycker de är ganska sköna att lyssna på. Det är ju liksom som... Det är lite som typ så här... Men vad blir det för mord? Lite som... vad heter de? Mord mot mord. Lite så. Vad heter de där andra som de alltid pratar om?
My Favorite Murder?
Ja, det är lite så typ. Mm. Känns det som. Och sen har jag lyssnat på en annan podd som heter True Crime Creepers. Och det var 2 delar om Natalia Grace.
Mm.
Och år 2013 så började nyheten sprida sig runt om i världen om en familj i USA som hade adopterat en 6 år gammal flicka från Ukraina som de då plötsligt hade övergivit i en lägenhet i Fayetteville, Indiana i USA och flytt till Kanada.
Mm-hmm.
Och Michael och Christine Barnett som adoptivföräldrarna heter hävdade att flickan vid namn då Natalia Grace som lider av diastrofisk dysplasi och det är en medfödd skelettsjukdom som då kännetecknas av kortväxthet och felställningar i leder och ryggrad.
Mm-hmm.
Och de här symptomen de är fortskridande och kan leda till svåra rörelseinskränkningar och funktionsnedsättningar.
Ja, det kan man ju förstå.
Ja. Och de hävdade då att det här var inte en liten flicka utan en fullvuxen 22-årig kvinna som försökt döda hela deras familj.
Mm. Ja, alltså jag vet ju att människor kan tas för fel ålder. Det finns ju någon serie på TLC om en tjej.
Mm.
Som jag vet inte om hon bara har vad säger man, dwarfism eller om hon har det här. För hon låter ju och ser ut som en typ 12-åring.
Mm-hmm.
Men hon är typ 25.
Ja, oftast blir ju rösten lite ljusare typ. Mm. När man är kortväxt. Jag vet inte om det har någonting att göra med hur stämbanden och sånt utvecklas eller hur långa de blir eller...
Det har nog att göra med längden lite grann.
Ja.
Men inte bara. Nej. Men hon har ju jättestora problem för hon får ju visa lägg för minsta lilla och...
Ja, det kan jag tänka mig.
Folk tar inte henne på allvar på jobbet och...
Nej.
Så jag kan tänka mig att någon som har det där faktiskt skulle kunna...
Ja. Förmodligen.
Luras.
Men ja... Men många har i varje fall i efterhand då sett stora likheter med den här historien och filmen The Orphan från 2009. Och den kom då ut 1 år innan det att paret adopterade Natalia. Och i filmen så är det då ett par som adopterar en 9-årig gammal flicka från Ryssland som till en början verkar vara som vilket barn som helst, men då senare visar sig vara en 33-årig psykopat. Men att vi ska då förstå hela den här historien så behöver vi börja, ja, från början helt enkelt. För Michael och Christine Barnett hade år 2010 tre söner. Och det var då 11-åriga Jacob, eller Jake som han kallades för. Eller kallas för. Han lever fortfarande. 9-åriga Wesley och 6-åriga Ethan. Och de levde då ett, enligt Michael, perfekt liv i ett enormt hus i Hamilton County, Indiana.
Mm.
Och i den här dokumentären då som jag såg, som till största del utgår från Michaels syn på allt som har hänt, så berättar han att deras liv var helt fantastiskt.
Mm.
Och deras hus, det var 465 kvadratmeter stort.
Oh, jävlar. Ja.
Ja, de hade hundratusentals dollar på banken. De hade 13 tv-apparater, 14 soffor.
Vad ska man ens med det till? Förlåt, men...
Jag vet inte, men det är ju... Jag kan säga dig redan nu att den här Michael, han är en karaktär.
Mm-hmm.
Och jag hade så svårt att se vissa delar av den här dokumentären, för att jag skämdes över hur han betedde sig.
Ah, han är liksom typisk rich boy, eller?
Nej, utan mer bara hans sätt att uttrycka sig och hans sätt att överdriva. Och liksom, om jag kommer till det mer sen i berättelsen, okay. Men han är liksom... Han... ja, om ni vill förstå vad jag menar så kan ni jättegärna kolla på den här dokumentären. För att jag hade skämskuddar ibland. Det var liksom, nej, jag vill inte se det här. Och han hade då också en mängd olika lyxbilar, inklusive en gul Lamborghini.
Mm.
Och det var väldigt viktigt att, att han hade just en gul Lamborghini. Det var liksom, det var det han sa.
Ja, det är viktigt.
Ja, men det verkar ändå som att Michael har jobbat hårt i sitt liv, och att han då har arbetat sig upp från typ så här återförsäljare på olika företag till att då bli distriktschef för företag som till exempel T-Mobile, typ som Telia eller Tre eller, ja. Och hans fru Christine har förutom att ha tagit hand om då deras tre söner, skrivit böcker och hållit olika föredrag som en sån här motivational speaker, alltså jag vet inte vad man säger på svenska.
Ja, men motivations...
Ja, talare.
Alltså,
ja, någon som så här vill motivera en till olika saker.
Jag kan inte ta sådana människor på allvar.
Nej, jag kan inte heller riktigt göra det, men det känns som att de... Jag vet inte. Fråga mig inte.
Jag är inte mottaglig för det.
Nej, men det kan bli lite överdrivet. Man bara, ja. Åh nej, ditt perfekta liv, och så kommer jag här.
Ja.
Men år 2010, efter att deras äldsta son Jake fått diagnosen autism, så öppnade Christine Jacobs Place. Och det är ett icke-vinstdrivande typ lärocenter för barn med autism och särskilda behov.
Oj, det var inte dåligt det.
Nej. Det, är ju, det var ju fint i varje fall.
Mm.
Och Jake då beskrivs i dokumentären som ett underbarn. Då föräldrarna fick höra när Jake bara var vid 2 års ålder att han aldrig ens kommer kunna knyta sina egna skosnören. Man bara, okej. Och det,
antagligen det, så var han väl väldigt inåtvänd då.
Jo, men jag kände också så här att okej, om man nu inte läser det, vad det med, alltså, vad, han kanske läser en massa andra saker. Alltså.
Ja, det har ingenting med ens intellektuell... intellekt är det jag försöker säga.
Intellektuell.
Jag har som sagt haft huvudvärk hela dagen idag, så jag ber om ursäkt. Nej, men alltså, det har ju ingenting med intellekt att göra. Alltså, han kan ju bli snille på vad som helst, bara att han har inte fingerfärdighet att knyta skorna.
Nej,
då får han ha cardboard. Det är ingen fara liksom.
Nej, men och 2 års ålder. Vilken 2-åring kan knyta ett par skor med snören?
Det känns väldigt tidigt att säga nej, din son är ju helt efter. Han kan ju inte ens knyta skorna.
Nej, man bara, oj då. Det är,
det är som att säga, han är ju helt efter, han kan inte ens prata än.
Nej, precis. Nej. Nej, jag vet inte.
Ja, ja. Nej, men det kan ju vara lite sådär ibland.
Jo, jag vet. Men det här skulle ju vara i alla fall då Jake motbevisa. För när han var 12 år gammal så hade han självmant lärt sig att göra kalkyler. Alltså sådana här, men du vet, diagram och tjotafräs.
Ja,
och så här.
Det ser man ju.
Ja, och det hade han gjort på 2 veckor. Hade han lärt sig det.
Mm.
Och han var ett mattegeni med fotografiskt minne. Och har ett högre IQ än Einstein.
Mm.
Och Jake då ska även ha hållit ett TED-talk när han var 12 om kvantmekanik.
Men du Lukas, han kunde ju inte knyta skorna.
Nej, så att, han kunde inte knyta sina skor.
Einstein, han må ha haft lägre intellekt, men han kunde knyta skorna. Ja,
precis.
Alltså.
Ja, sen kan jag ju tänka mig kanske att det sociala var svårt för honom. För det är det ju
absolut.
Oftast med barn
han låter
med
ju,
autism. Att det kan
han
vara
låter ju som
så.
Rain Man ungefär.
Ja, lite så. Så det behövde han ju säkert jobba på. Men han
ja.
Var ju inte dum i huvudet, om jag får säga
nej,
så.
Nej.
Nej. Men det här gjorde ju då självklart att Michael och Christine var otroligt stolta över honom. Och Christine skrev även en bok som heter The Spark, som handlar om att uppfostra ett begåvat barn.
Mm.
Och ja, då familjen Barnett kände sig välsignade med hur deras liv såg ut, så bestämde de sig för att de skulle adoptera ett barn. Och eftersom de då redan hade 3 pojkar så bestämde de sig för att adoptera en liten flicka. Och efter ett tag så matchade de med en flicka från Haiti vars namn var Jeberta. Men som de flesta av oss vet så drabbades ju Haiti 2010 av den katastrofala jordbävningen.
Mm.
Och det här ledde då till att alla adoptioner från Haiti stoppades och familjen kunde då inte adoptera därifrån. Men en dag så hörde organisationen Adoption by Shepherd Care av sig, som ligger i Florida, och de berättade då att de hade en liten flicka i behov av ett hem. Och adoptionsbyrån förklarade för familjen att flickan var kortväxt att deras organisation för barn i behov av särskilt stöd skulle då passa perfekt för henne. Alltså då Christines. Och efter samtalet då fick familjen 2 bilder skickade till sig föreställande då en liten flicka med brunt lockigt hår, bruna ögon och ja, men så här runda kinder och så liksom, ja, frisk och glad ut. Och de fick även ett födelsebevis från Ukraina. Och flickan som familjen matchats ihop med hette då Natalia Grace. Och hon föddes i Ukraina den 4 september år 2003. Och det innebar att hon vid den här tiden var 6 år gammal. Och det var ju då även deras yngsta son Ethan. Så de tyckte att det var perfekt, för då kunde de liksom växa upp tillsammans, eller vad man nu säger.
Mm.
Och familjen, de fick 24 timmar på sig att bestämma sig för att adoptera eller inte. Vilket jag tycker är ganska lite.
Ja, det var inte mycket tid. Det är ändå ett stort beslut.
Verkligen. Så det tycker jag låter väldigt konstigt.
Men ja, det kanske är deras rutiner då.
Ja, jag vet. Men om de då inte adopterade Natalia då, så skulle hon istället hamna i ett fosterhem. Så familjen, de bestämde sig för att hoppa på första bästa flygplan till Florida. Och de hade gjort så här hemmagjorda t-shirts där det stod så här, välkommen hem Natalia på och grejer.
Men de verkar ju ja. Jättegulliga.
Ja, det var gulligt. Och när de väl var framme vid det här adoptionscentret, eller vad man kallade det för, så fick de ingen mer information om Natalia. Då det var en så kallad stängd adoption.
Mm.
Det enda som familjen visste var att hon hade adopterats från Ukraina av en annan amerikansk familj. Men att den familjen inte längre ville ha henne. Mm. Man bara, ja, det är ju också schysst.
Mm.
Och eftersom familjen Barnett fick reda på att Natalia skulle tas om hand om ingen adopterade henne, så kände de ju då en enorm press. Vilket gjorde att de tackade ja till den här adoptionen.
Mm.
Och när familjen till slut fick träffa henne så kom hon in i rummet med så här stort leende och kallade dem så här mamma och pappa på en gång. Och ja, mm. Michael berättade liksom i den här dokumentären att liksom, ja, men deras hjärta liksom smälte och de var jätteglada. Och,
mm.
Ja, det var en fin stund.
Ja.
Ja. Och innan de begav sig hem igen, och eftersom de då ändå var i Florida, så bestämde sig Michael och Christine att de skulle ta alla barnen till Disney World.
Oj.
Ja, för att de då skulle kunna, ja, men lära känna
varandra. Jag tänkte säga att det är dyrt, men så kom jag på att de hade ju pengar. Så det
var, ja, de har pengar, så det var inga problem.
De hade råd.
Ja. Och det finns massor av bilder och videos på familjen där. Och det, ja, men de visar, ja, de är glada och skrattar och ja, har en rolig stund tillsammans och hitta på massa grejer.
Ha en härlig familjeutflykt liksom.
Ja, precis. Men på kvällen när alla var tillbaka på hotellrummet så hände någonting lite konstigt. Eftersom alla barnen då hade hållit igång hela dagen så bestämde sig Christine för att ge Natalia ett bad. Och när Natalia då fått av sig sina kläder så upptäckte Christine då till sin förskräckelse att Natalia hade fullt utvecklat könshår.
Mm.
Ja, och det här tyckte ju då både Christine och Michael var väldigt konstigt eftersom Natalia då var bara 6 år gammal.
Mm.
Så de började liksom söka runt lite på nätet och googlade och hade sig. Och där kunde de då läsa sig fram till att det inte är helt ovanligt att flickor kan börja få könshår redan vid 8 års ålder. Mm. Och det har ju att göra med hur snabbt man hamnar i puberteten och sådär.
Ja, ja, såklart. Men
ja,
man förstår ju att de reagerar.
Ja, ja, men precis. Och en annan sak också som är värt att nämna, det är ju att många adoptionsbyråer eller sådär medvetet ändra barnens ålder för att de ska verka vara yngre än vad de är, för att det är ju många som inte vill adoptera för gamla.
Eller,
ja,
precis. Alltså attraktiva som att man är ute, det är precis som med djur. Man adopterar ju hellre, folk adopterar hellre en hundvalp eller en kattunge än en vuxen.
Ja.
Så det är, ja, inte attraktivt som utseendemässigt.
Utan nej, nej, nej. Utan så åldersmässigt. Att
ja,
många kan inte vill adoptera någon som är för gammal. Utan oftast vill de kan ha lite yngre barn för att de ska,
precis,
växa upp med dem längre perioder, ja, eller sådär.
Precis.
Och sen finns det även många länder som inte heller har födelsebevis.
Som man vet att, helt enkelt inte.
Nej, men precis. Och när de då kommer till ett annat land som Natalia i det här fallet har gjort, så behöver ju de då ett pass eller någonting, och då så får de ju uppskatta åldern på barnet.
Mm. Mm.
Så att det är ju inte alltid att åldern stämmer helt och hållet. Nej. Men efter att då ha fått all den här informationen så tänkte Michael och Christine att Natalia kanske var några år äldre än vad de hade fått information om. Men det var fortfarande okej för dem.
Mm.
Och så väl tillbaka i Indiana då så verkade allt vara som det skulle, och de fortsatte att leva liksom som den perfekta familjen. Mm. Och de ordnade en välkomstfest med släkt och vänner och sånt som välkomnade då Natalia hem till dem. Och ja, det var en bra stämning ändå.
Mm.
Men man kan ju fråga sig om allting verkligen var så här perfekt. För det verkade i alla fall, enligt Michael, som att Natalia skulle ha vissa beteendeproblem. Och det är inte helt ovanligt när det kommer till en stängd adoption. Att det kan vara barn som har olika trauman eller olika diagnoser eller dylikt som man inte får reda på innan man adopterar.
Jag tänker ett barn som blir adopterat, bortadopterat, kan få trauma av det.
Precis.
Men också en person, hon blev enligt historien lämnad av sin adoptivfamilj, så är det ytterligare ett trauma.
Precis. Så. Verkligen. det vi vet om Natalias tidigare liv är att hon ju övergavs ju då av den förra familjen som adopterade henne. Mm. Och åren innan det så hade hon befunnit sig på ett barnhem i Ukraina med då det här allvarliga handikappet eller funktionsnedsättningen som hon hade.
Mm.
Och att det därför skulle finnas vissa problem med beteendet var liksom nästan förväntat, eller vad man säger. Mm. Att det var liksom inget konstigt med det.
Nej, hon har ju inte haft det lätt liksom.
Nej, precis. Och i dokumentären så beskriver Michael att han började lägga märke till att Natalia betedde sig konstigt mot de andra barnen. Hon skulle bland annat ta deras leksaker och kasta ut dem på vägen så att de andra då skulle behöva springa ut och hämta sakerna där. Och det kom ju bilar och grejer. Och hon ska även, enligt Michael, bajsat och sedan klittat ut bajset på den yngsta sonen Ethan.
Men vad fan, vad äckligt.
Ja, och hon ska även ha hotat sönerna med våld på olika sätt. Och i dokumentären så backar då den äldsta sonen Jacob sin pappa och menar på att det fanns våld och att de var rädda för henne i perioder liksom.
Mm.
Och på grund av detta då så hittade Michael och Christine en terapeut till Natalia. Och en dag när Michael kom hem så sa Christine till Natalia att hon skulle berätta för Michael vad Christine hittat i Natalias rum. Och Michael berättade då i den här dokumentären att enligt Christine då så ska Natalia fått mens och att hon hade då gömt det för dem, alltså för Christine och Michael. Hon hade inte sagt någonting. Och det Christine då ska ha hittat var ett par blodiga trosor. Och det här ledde ju då återigen till att frågan, ja, om hennes då riktiga ålder kom på tal.
Mm.
Och efter att ha återigen sökt runt på nätet så kom de fram till att en möjlig förklaring kunde vara att på grund av Natalias liksom funktionshinder eller sådär så kanske det var så att hennes mens började tidigare än för andra. De visste liksom inte riktigt.
Nej.
För de visste ju inte heller hur hennes liksom, ja men, funktionshinder påverkade hennes kropp och ja, allt sånt där.
Mm. Mm.
Och forskning säger ju också att stress och missbruk i tidig ålder kan få flickor att få mens tidigare än andra. Och om hon då har varit utsatt för trauman och grejer, vilket är stressande, så ja. Det är i varje fall vad Michael säger att Christine har sagt. Så att ja.
Mm.
Mm. Och genom då Christines organisation, den här Jacob's Place, så lyckades de hitta en annan flicka som även hon var 6 år gammal och som hade exakt liksom samma kortväxthet som Natalia.
Mm. Samma diagnoser och så.
Ja, det här vad det nu heter. Jag kommer inte på vad det heter nu, men just exakt samma liksom sort.
Mm, mm.
Mm. Och det här tyckte ju då att Michael och Christine var fantastiskt eftersom de nu hade någon som de kunde jämföra Natalia med.
Mm.
Och Natalia skulle då ha någon som hon kunde lära känna och ja, men växa upp med.
Relatera
och
liksom till.
Ja, precis. Så familjerna de ordnade så att de båda flickorna skulle kunna träffas. Och den andra flickan hette Therese Riaz. Och när de träffades för första gången så reagerade alla vuxna på en gång, inklusive då Therese mamma, att Natalia såg väldigt annorlunda ut jämfört med Therese.
Mm.
Och det de la märke till var att Therese var mycket mindre och inte lika utvecklad, alltså rent fysiskt.
Nej.
Och deras ansikten var väldigt olika, då Natalias ansikte var mycket större och hade mer utmärkande liksom käkben och ansiktsdrag.
Mm.
Och det finns en bild på de två bredvid varandra som jag tänkte att jag kommer lägga ut på vår Instagram sen efter ja, det här. Och på den bilden är det svårt att säga att de ser ut att vara lika gamla. Och det ser faktiskt ut som att Natalia är lite äldre.
Mm.
Och ja, det här rör ju återigen upp familjens oro kring hur gammal är Natalia egentligen. Och ja, kan hon helt enkelt vara äldre än vad som står på hennes födelsebevis.
Mm.
Och en annan sak som de också började lägga märke till, det var att när Natalia pratade så hade hon ingen brytning. Och man bara, okej. Okay. För de menar på att de tyckte att det var konstigt om det nu var så att hon hade växt upp på ett barnhem i Ukraina. Och att hon då pratade engelska och kunde läsa engelska utan några problem. Och jag känner att...
Kunde hon prata ukrainska då?
Nej, hon förstår ju typ inte det.
Ja, det är ju konstigt. För om man tänker att hon ändå kom som 6-åring.
Ja.
Då har man ju kommit en bit i...
Precis, men samtidigt så hörde jag från den här podden Red Handed. Att, vad var det? Barn upp till 7-8 års ålder. Om de liksom... kommer från ett ställe och har flyttat till ett annat så har de oftast ingen brytning.
Nej, men jag tänker hon borde ju ändå förstå.
Ja, precis.
Språket, men det vet och har vissa uttryck och så. Alltså...
Ja, sen vet jag ju inte, för jag har ju inte hört henne prata något sånt, men de säger att hon inte förstår så mycket.
Nej.
Och det, ja, jag vet inte riktigt varför eller inte, eller ja, jättesvårt att säga, men det här var ju också någonting som då Michael började tänka sig, aha, men om inte hon kan ukrainska och bla bla bla, hur kan det då komma sig att hon har bott där? Ja,
mycket, ja, men jag förstår det, jag förstår.
Ja. Och en natt, kort efter då besöket hos den här familjen då, och den här lilla flickan, så vaknade Michael och Christine av att de hörde ett ljud som kom från Natalias rum. Så de gick dit för att titta efter och såg då Natalia stå i mitten av sitt rum med typ en tom blick. Och Michael ska då ha frågat vad hon gjorde, varpå hon ska ha svarat att hon väntade på att de skulle gå och lägga sig.
Mm-hmm.
Och ja, det kan ju tolkas som att, ja, vill hon göra någonting mot dem? Jag vet inte.
Mm.
Och någon natt senare så ska Michael och Christine återigen vaknat. Och denna gång ska de ha sett Natalia stå vid fotändan av sängen med en kniv i handen. Och de ska då ha skrikit åt henne och frågat vad hon höll på med. Varpå hon då svarat att hon inte visste och tappat kniven och sedan gått tillbaka till sitt rum.
Mm.
Och ja, I don't know. Liksom varför, men om det nu stämmer så kan det väl bero på en mängd olika saker.
Man läser ju om att barn gör konstiga saker, men...
Ja, men jag tänker att hur har hon blivit behandlad av alla andra innan det här? Är hon rädd för Michael och Christine? Ja, har hon liksom varit utsatt för någonting? Ja, alltså...
Mm.
Ja, det finns ju så sagt många olika saker som man... Och sen stämmer allting som de säger. Det tror jag inte heller.
Ja, det är också.
Ja. Och efter den här incidenten så ska då Michael och Christine sökt igenom hennes rum och funnit ett par knivar under hennes säng.
Mm.
Och den här terapeuten som de gått till hade fram tills nu inte hittat något ovanligt med Natalias beteende. Och det här gjorde att familjen flyttade henne gång på gång mellan olika personer. Medan de då hoppades på att någon skulle kunna ge dem ett svar.
Mm.
Och Michael berättade i dokumentären att efter incidenten med kniven så ska då personen som Natalia träffat då sagt till familjen att de var i extrem fara. Och att hon är en sociopat och att de inte kan hjälpa henne för det fanns inget som kunde göra situationen bättre.
Mm.
Och man bara, inte det är lite ditt jobb att underlätta eller att jobba med det. Ja. Och dokumentären fram tills nu så har man liksom lite så här ändå kunnat ta Michael för det han har sagt. Och jag menar att det liksom kanske är en viss sanning i det.
Mm.
Men nu känns det liksom lite som att allting går utför. Och som jag sa innan så är han ju en karaktär. Och han är liksom, i vissa situationer är han helt galen. Och han liksom har så här vidöppna ögon. Han typ ligger på golvet och slår näven i mattan. Och han gråter och han, alltså han är helt, man bara, hallå, ta det lite lugnt.
Mm.
Och liksom så som han börjar bete sig genom resten av den här dokumentären så är det väldigt svårt att tro på det han säger. Så ni kan ha det liksom med lite i när jag berättar det. Jag kommer fortsätta berätta att jag tror inte på mycket av det som han sägs.
Okej.
Och Jake berättar då i dokumentären att om en terapeut säger till någon att göra de saker som Michael och Christine gjorde mot Natalia så ska den personen inte få ha kvar sin licens. För det är liksom så sjuka saker som de gör mot henne.
Mm.
Och jag kommer komma till detta snart, men innan dess så stannar vi kvar lite i vad det terapeuten sa. För själva idén att en person skulle säga till en familj att deras barn var en sociopat och att det inte finns något att göra åt det är ganska chockerande. Och det många tror är att familjen tog Natalia från den ena terapeuten till den andra för att till slut hitta någon som tyckte samma sak som dem.
Mm. Ja, så kan det ju vara.
Ja, för att de andra sa inte det som de ville höra.
Nej.
Och ja, oavsett så fortsatte ju då Natalia med sin terapi och det verkade som att det hade hjälpt en del. Tills en dag när Natalia och Christine höll på att städa och det ringde i telefonen. Så Christine gick då för att svara. Och när hon kom tillbaka in i köket och tog upp sin kopp med kaffe och förde den här koppen mot munnen så kunde hon känna att det luktade lite konstigt. Och det var då hon upptäckte en flaska med rengöringsmedel på köksbänken. Och det här fick ju Christine då att totalt tappa det.
Mm.
Och Michael säger då att han kom in i köket och möttes av Christine som skrek åt Natalia typ så här, varför gjorde du det? Till vilket Michael påstår Natalia ska då ha svarat, för att jag försöker döda dig, jag försöker förgifta dig. Så hon tror ju att Natalia har hällt i rengöringsmedel i hennes kaffe medan hon var borta och pratade i telefon.
Mm.
Vilket Natalia senare har svarat på, för hon var med i en intervju med Dr. Phil. Inte för att jag tycker om honom, men ja. Men där svarade hon på det och det var att hon skulle rengöra bordet. Hon skulle torka av köksbordet och då stod koppen med kaffe där. Och då för att hon då skulle spraya det här medlet så tog hon upp koppen och höll den i handen för att sen torka. Och då hade Christine kommit in och sett att hon höll i koppen och sen har hon liksom, vet du, vad ska man säga, att hon har liksom anklagat Natalia att ha hällt det här i, men det var ingenting i kaffet. För att nej. Michael då skulle tänka att åh gud, hon försöker döda min fru. Nej, men alltså, lite så.
Ja, antagligen tyckte hon väl att det luktade konstigt för att det var nysprayat med rengöringsmedel i luften då.
Ja, men alltså, precis. Alltså
om hon nu hade torkat bordet, det ligger ju kvar i luften liksom.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Men det här gjorde ju då att familjen tog Natalia till den lokala stressmottagningen som enligt Michael sa åt dem att låsa in Natalia i sitt rum under nätterna. Och det här tog ju då hårt på de andra barnen att då se sin adoptivsyster bli inlåst varje kväll.
Ja, såklart.
Och för att liksom göra det lite roligare för barnen så när deras yngsta son Ethan fyllde 7 så bestämde de sig för att ta med hela familjen inklusive då Natalia, till Traders Point Creamery. Och det är typ som en farm med kossor och grejer. Mm. De typ mjölkar och har sig. Och där skulle de då gå någon slags vandring genom någon åker och några fält. Och, ja, jag vet inte.
Mm.
Och på väg dit så klagade då Natalia på att hennes fötter gjorde ont. Och att hon då behövde sitta ner en stund och vila. Och som vi vet så var hon ju kortväxt. Hennes fötter var felställda. Hon hade jätteont i fötterna. Hon hade börjat få sår på fötterna.
Hon hade säkert jobbigt att gå generellt. Och så liksom...
Ja, och de hade gått... om du tänker dig när folk springer sån här löparbana på typ VM, OS, bla bla bla.
Mm.
Ett sånt varv hade hon typ gått i distans. Mm. Så att hon hade ju ändå gått långt för sina liksom, ben.
Ja, så jag vet ju att många som har det där problemet, de har ju såna här mobility scooters eller... Ja.
Precis. Så att, ja, det gjorde ont helt enkelt.
Ja, det fattar man ju verkligen.
Ja, så Christine ska då ha sagt åt Michael och sönerna att de skulle fortsätta vandringen medan hon då väntade på Natalia. Men en liten stund senare så ska Michael hört sirener bakom sig. Och då blev han ju genast orolig att något hade hänt Christine, så han sprang tillbaka till där de var. Mm. Och när Michael kom tillbaka såg han Natalia då, som skrek åt Christine att hon skulle döda henne och att hon kommer dö. Och Michael berättar i dokumentären att han dock aldrig såg vad det var som hade hänt. Men enligt vad Christine berättade för polisen så ska Natalia försökt dra henne in i det här elstängslet runt hagen. Så de som arbetade på farmen hade ringt till polisen eftersom Christine hade skrikit så mycket. Problemet är ju dock att det var ingen som faktiskt såg vad som hände. Men de som arbetade där den dagen berättade för polisen att flickan var lugn medan mamman skapade värsta scenen.
Mm.
Och de ska inte heller hört Natalia säga någonting eller hotat Christine på något vis.
Mm.
Så det är liksom ingen som har sett vad som har hänt. Och hon berättar själv, Natalia då i efterhand, att hon skulle, alltså Christine skulle hjälpa henne att ställa sig upp, varpå hon hade tappat liksom balansen och snubblat bakåt och dragit med sig Christine i fallet.
Mm.
Men Christine har ju då tvistat om hela historien och menar på att hon då skulle dras in i det här elstängslet, vilket man inte dör av. Du kanske får en stöt eller en chock.
Ja, det är lite obekvämt, men
precis.
Det är väl om du har en pacemaker då.
Ja, men typ. Men det som också känns väldigt konstigt med den här historien är hur Christine inte kunde försvara sig eller dra sig ur Natalias grepp. Och det här är ju då både eftersom Natalia är kortväxt, men hon hade även skolios. Och Michael menar ju då också i dokumentären att hon hade en extrem styrka i överkroppen. Man kan förstå att hon hade en viss styrka i överkroppen för att hon gjorde ju mycket med sina armar, men att dra ner en fullvuxen människa...
Alltså det finns människor som inte har samma problematik som hon har, så skulle ha svårt att göra det.
Ja, precis. Och så att, på grund av de här typ missbildningarna, om man säger, i hennes armar, så är de ju både korta, men de är ju liksom snedställda, så hon kan ju inte ens sträcka ut armarna helt och hållet.
Nej.
Så att hur hon ska liksom ha kunnat greppa tag i henne och liksom släpa henne längs marken och in i stängslet, det är, ja. Men många tror dock att anledningen till den här incidenten, alltså varför den då skedde, det var för att familjen behövde visa för allmänheten vad Natalia var kapabel till.
Alltså att de skulle tagit med henne ut då för att de skulle visa att hon är ju galen.
Ja, precis. Och då göra så här värsta scenen av det och polisen kommer dit och det liksom rapporteras om det. Och de tror också att det var liksom uppgjort för att någon skulle då ta Natalia ifrån dem. För att de ville ju inte liksom sabba sin image med att lämna tillbaka ett adoptivbarn. För det skulle ju liksom, ja. Så, ja, många tror att hela den här händelsen var uppgjord av Michael och Christine.
Mm.
Jag tänker, innan vi fortsätter den här galna historien så tar vi en liten paus.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nu är vi tillbaka. Och det som hände härnäst, det är att Natalia blev inskriven vid LaRue Carter Psychiatric Hospital på grund av den här händelsen då.
Mm.
Och under tiden hon var där är det sagt att Natalia ska ha berättat för personalen att hon ville döda hela familjen Barnett. Jag vet inte hur mycket det är sanning i det heller. Men personal från sjukhuset berättade i dokumentären att Natalia kunde vara aggressiv, att hon var manipulativ och att hon ljög hela tiden. Och ja, vem vet, hon kanske gjorde det, jag vet inte. Mm. Och när hon kom till det här sjukhuset så placerades hon först på avdelningen för barn. Men när personalen upptäckte att hon då hade könshår så flyttades hon till avdelningen för vuxna. Mm-hmm. Och man bara, ja, men bara för att man har könshår så behöver man inte vara vuxen först och främst.
Nej.
Så att, ja. Och där påstår man att hon började uppvisa ett extremt utmanande sexuellt beteende mot de manliga intagna.
Mm-hmm.
Hon ska bland annat fråga om hon ville vara hennes pojkvän, och hon ska ha börjat prata så här, men snuskigt, lite så här dirty till de här männen då.
Mm-hmm.
Och trots att personalen uppmanade henne då att sluta så fortsatte hon, och en månad senare så skickades hon tillbaka till familjen Barnett på grund av hennes säkerhet runt männen på avdelningen. Mm. Man bara, ja, men först och främst så kanske hon skulle vara kvar på avdelningen för barn för att hon är fortfarande ett barn. Och varför sätta henne bland män? Nej, jag vet inte. Frågar man inte.
Ja, det är fel på så många nivåer.
Ja. Och en sak som personerna då i den här podden Red Handed också tog upp var då varför ingen i den här dokumentären lyfte det faktum att när ett barn uppvisar extrema sexuella beteenden så är det nästan alltid så att barnet är eller har utsatts för sexuella övergrepp.
Jag satt precis och tänkte på det.
Ja, så att det kan ju vara så att hon gör det här för att hon själv har blivit utsatt.
Mm.
Och det är ingen i den här dokumentären som ens tänker tanken att hon kan ha blivit det.
Den känns ju väldigt vinklad.
Den är extremt vinklad, kan jag säga dig.
Mm.
Det är därför jag har lite svårt för den. Men det är liksom det jag kunde hitta.
Jag kan bli vansinnig på sånt alltså.
Ja. Men så att, ja, hon fick inte vara kvar där helt enkelt.
Nej.
Och kort då efter att Natalia återvänt till familjen Barnett så hamnade de då på socialtjänstens typ så här lista kring vilka familjer som de behövde bevaka.
Ja, ja.
Och det här gjorde de på grund av att en natt i mars år 2012 så fick polisen ett samtal från en av familjen Barnetts grannar om att de hört henne gråta. Och det visade sig då att hon hade varit utelåst på balkongen hela natten med bara en filt.
Mm.
Och när polisen kom till huset så hade det förklarat att de inte kände sig säkra med Natalia i huset.
Och då låser man ut ett barn på balkongen?
Ja, såklart. Det gör väl alla, eller? Mm. Nej, okej.
Okay. Ja, det känns som en helt rimlig reaktion.
Mm. Eller? Och det var liksom mars och det är Indiana. Det är ju inte kanske jättevarmt heller för den delen.
Nej.
Och en liten filt och var där ute en hel natt.
Nej.
Ja. Okay. Nej. Och av någon väldigt underlig anledning så gjorde polisen ingenting.
Nej.
Nej. De bara, okej, okay, ja, då vet vi. Tack. Och adjö. Och inte heller Michael eller Christine gjorde någonting för att inom situationstecken bli av med Natalia. Som till exempel ta tillbaka henne till adoptionsbyrån.
Mm.
Och det de istället gjorde var att kontakta stället som de adopterat henne ifrån för att se om de kunde få någon information om vem som hade wow som hade adopterat henne innan.
Mm.
Men som jag har sagt tidigare så var det en stängd adoption så de kunde därför inte få fram någon information.
Nej.
Men enligt Michael så ska då den här receptionisten sagt att de skulle kolla Natalias väskor mer noggrant. Och man bara, okej, hur vet du det? Och det gjorde de. Och där hittade de då ett ID-kort med Natalias förra familjens alltså uppgifter på.
Mm-hmm.
Man bara, hur visste receptionisten att hon hade ett ID-kort i sin väska? Jag vet inte.
Ja, det låter jättekonstigt.
Ja. Och de här personerna var då Gary och Diane Ciccone från New Hampshire, alltså USA. Och när Michael och Christine undersökte saken vidare så fick de fram att Gary och Diane hade åkt till Ukraina år 2008 och adopterat henne därifrån. Och det visade sig även att bara efter knappt ett år efter att de hade kommit till USA så hade de då försökt ge bort henne till massor med andra familjer.
Mm-hmm.
De hade till och med varit så desperata så de hade åkt till ett event för kortväxta personer i USA för att se om någon där var intresserad.
Vad fan?
Alltså, det är så jävla sjukt.
Jag måste bara säga, jag måste gå och hämta mig vatten för jag är så torr i munnen. Så ja. Jag kommer gå ifrån min mikrofon, men du kan fortsätta berätta för mig ändå, för jag har ju mina hörlurar på mig, men lyssnarna just det, ja, kommer märka att det blir tyst här bara.
Ja, då fortsätter jag att berätta. Många var dock misstänksamma, då det bara haft Natalia i ett år, och för att de ville att ja, men de som tog Natalia skulle betala $25,000 som de då var skyldiga för den här adoptionen. Och de familjer som visade intresse och som ville ha Natalia undersökt av en psykolog var då Gary och Diane snabba med att avvisa. Så till slut så tog de tillbaka henne till adoptionsbyrån och lämnade henne där.
Mm. Nu är jag tillbaka vid mikrofonen igen.
Ja, hej!
Hej! ja, det är lite...
Så... Det verkar också lite misstänksamt. Jag vet inte riktigt varför ja, alltså, de ville bli av med henne så väl.
Ja, men så här, jag bara, nej men vi åker till ett jävla en konferens.
Ja.
Som ska behandla den här medfödda, jag vet inte om man kallar det för sjukdomen, det här medfödda då.
Ja.
och bara ser om någon bara vill ta henne. Bara, men vänta, ja. Det här är ingen... Det är ingen
eventskärl
som du bara kan åka till Farmers Market och sälja. Nej. Liksom.
Nej, jag vet.
Alltså det är så dumt.
Men också att de var ju skyldiga $25,000 för adoptionen som de hade gjort. Och då ville de att de som skulle ta henne skulle betala den summan istället. Det är också så här, okej, vad är det som hon har gjort som gör att ni absolut inte vill ha en hemma? Jag fattar inte.
Varför adoptera ett barn om du inte kan betala?
Nej, det också.
I got a lot of questions.
Yes, me too. År 2012 så var Michael och Christine desperata och de ville att Natalias ålder skulle ändras. För de tänkte ju att hon kan ju inte vara 6 år gammal. Eller ja, då var hon inte 6, då var hon 8, men ändå.
ID-kortet måste ju kunna lämnas in som bevis då.
Ja.
Om det nu har hittats något, vill säga.
Ja, men det, de hade ju till och med, de hade ju hennes födelsebevis, men de tror ju inte på att hon är 6. De tänker att hon kan inte vara så liten. Så familjen tror då...
De är ju experter, menar jag.
Ja, såklart. De är ju,
så jag
har ju pengar.
På nätet. Ja,
vi googlade lite.
Ja.
Då får man alltid upp att man typ har cancer, så att alla ska väl dö.
Och så här, hobbyexperter.
Ja. Ja, men i varje fall, de tog Natalia till deras läkare och förklarade att hon har könshår, mens och vuxentänder.
Nej, men alltså jag orkar inte att fokuset ligger på huruvida hon har könshår eller inte.
Nej, men det är ju det som är problemet. Det kan ju inte en 6-åring ha. Ja, och de sa även att sen hon kom till USA för 4 år sedan har hon inte växt ens en centimeter.
Vad kan det bero på?
Ja, och jag tänker att även om du är, visst, om du är kortväxt, du växer ju ändå, men du växer ju inte lika snabbt som jag antar.
Nej, du får ju inte de här växtspurtarna där du växer en decimeter på ett år eller någonting liksom.
Nej, jag antar inte det i varje fall. Jag är inte heller en expert, alltså, men det känns ju logiskt.
Det säger ju sig självt att hon inte kan växa lika mycket. Som...
Nej, precis.
Jag ska inte säga normala barn, för jag vet inte.
Nej, men ja, jag förstår vad du menar.
Ja.
Ja, men ja, läkaren gjorde därför en rapport om det här då, som familjen sedan tog med sig till domstolen och en domare som då tog en titt på de dokumenten familjen hade med sig. Och den här domaren räknade då på att om Natalia inte växt på 4 år och om hon då slutar, alltså om man då slutar växa när man är runt 18, så borde hon vara 22 år gammal. Ja, så år 2012 så beslutar domaren att ändra Natalias ålder från 8 år till att hon då egentligen är 22.
Men
japp.
Det måste ju ändå finnas några tester man kan göra.
Ja, man tycker ju det, men nej, men
alltså, det roliga är att... vi kan ju för fan åldersbestämma ett jävla skelett.
Jag vet. Ja, men det roliga är att den här läkaren har ingen kunskap om liksom kortväxta personer. Domaren har inte någon liksom kunskap kring detta. Så de blir liksom så här, okej, ja, men hon har inte växt på 4 år. Nej, men då, det slutar man ju göra när man är 18. Så, ja, men då,
men
är
alltså,
hon så här.
De skulle ju ha tagit kontakt med hon. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men jag kollade på ett program förut på TLC som heter typ Little Family.
Mm.
Och då
ja,
är det en man och en kvinna. De är ju båda är kortväxta och så gifter de sig. Och hon är ju världskänd barnläkare.
Mm.
Och de adopterar ju också 2 barn med kortväxthet. Och, alltså de skulle åka till henne och bara... Hjälp!
Ja, men typ.
Kan du förklara för oss situationen här? För hon hade ju kunnat hjälpa dem.
Mm. Nej, men det... Nej. Varför ska man ta sig
tid? Nej, då åker man runt för att hitta den läkaren som kan allra minst.
Mm, precis. Så att...
Jättelogiskt.
Ja. Och det här innebar ju då också att hennes födelseår ändrades på alla lagliga dokument. Från då att hon var född 2003- till att hon skulle vara född 1989.
Men herregud.
Ja, så det här betyder ju nu att Natalia var ju vuxen enligt lag och var därför inte längre berättigad att försörjas av familjen Barnett. Och det innebar också att så fort de fick alla papper på att Natalia nu var vuxen så fixade de en lägenhet till henne i Westfield i Indiana. Och de tre första månadshyrorna betalade Christine i förväg. De gav henne lite möbler, köpte lite mat och sen så lämnade de henne där.
Men alltså det måste ju finnas, alltså i skolan måste de ju kunna säga att nej men hon är inte intellektuellt.
Ja, men hon gick inte vuxen i skolan.
Nu bara där har vi ju ett jävla problem också.
Ja, och nu var hon ju 22 så då behöver hon inte gå i skolan.
Nej, precis.
Nej. Så det var ju inte så många som kunde fånga upp henne där heller.
Nej.
Och från att då ha sett dokumentären som jag har gjort och bilder på hur Natalia ser ut idag så finns det inte en chans att hon var 22 år gammal år 2012.
Nu måste jag googla och se hur hon ser ut.
Gör det.
Natalia.
Det finns ju bilder Grace på när hon var liten, när hon kom dit och så finns det bilder på hur hon ser ut nu.
Jag vill inte ha från Dr. Phil, tack, det är bra.
Nej, jag ska bara ta en liten sipp av dricka innan min...
Nej men gud, nej. Hon är ju typ 22 nu.
Ja, precis.
Det ser man ju för fan.
Ja, men nej. Det, hon hade ju könshår.
Nej men snälla någon.
Mm. Precis.
Så... Jag har inte ens... Jag har bara sett stillbilder och bara...
Nej. Hon är inte 22 då. Hon är 22 nu i så fall.
Men alltså då skulle ju hon vara över 30 nu.
Ja. Hon är ju, skulle ju vara sett 1980. Hon skulle vara 34.
Nej. Det tror jag inte ett dugg på.
Nej, precis. Det tror inte jag heller. Och jag kommer som sagt lägga upp bilder på Instagram. Så att ni kan gå in och titta där. Om inte ni googlar såklart. Det får ni också göra.
Mm.
Men enligt lag så är du då tvungen att ta hand om ditt barn tills det att du att barnet är 21. Jag tror...
Vad passande att åldern blev just 22 då, va?
Ja, men precis. Det är ju det som är så himla fantastiskt. Att de lyckades hitta någon som bara 22. Det är perfekt ålder, det är det hon är.
Mm.
Jag tror faktiskt fortfarande att hon var ett barn. Och det vi vet är att det är många föräldrar som vanvårdar sina barn på olika sätt. Och att det finns barn som misshandlas av sina föräldrar och sexuellt utnyttjas. Men i det här fallet är det inte bara adoptivföräldrarna som lämnat henne, upplever jag, utan det är ju staten. Alltså det är ju amerikanska...
Ja, men hela världen har ju bara... Ja,
har gjort detta mot henne.
Ja.
Och allt det här då har de gjort istället för att lämna tillbaka henne till adoptivbyrån. Så har de gjort allt det här för att bli av med henne, för att de inte vill att deras image ska förstöras.
Mm.
För att de kan ju inte lämna tillbaka henne. För att då skulle de ju bli klassade som hemska människor liksom.
Ja, det vet vi ju med... Vad heter de? The Stauffer Family till exempel på YouTube.
Ja.
De som lämnade tillbaka... De lämnade tillbaka sin adoptivson för att han hade autism.
Ja, precis.
De påstår att det var för vi kunde inte ge honom den bästa uppväxten. Man bara, nej... Det var för att det inte passade i eran jävla image.
Precis. Nu tror jag mina... Vänta, jag bara kolla en sak. Jag ska se, det lät som att... Nu ska vi se här. Hör du mig?
Ja.
Ja, nej, för den, jag hade den ena hörselgrejen i örat och batteriet tog slut precis. Så jag hörde bara dig i telefonen. Så jag var tvungen att byta.
Det blev lite burkigt där en liten stund. Men...
Ja, jag bara, hallå, vad händer? Ja.
Ja, det är inte så lätt. Nej men som sagt, de lämnade ju tillbaka och trodde att de skulle komma undan med det. Men det gjorde de inte.
Nej, det gjorde de definitivt inte.
Deras karriär grusades ju helt.
Ja, ja gud, jag kollade ju på honom för jag tycker ju det är så, så här satisfying att kolla på när bilar städas och har sig.
Ja.
Har inte tittat på en enda video han har gjort sedan dess.
Nej.
För jag tycker inte att det är okej.
Nej.
Men ja. Nu i varje fall så bodde alltså Natalia ensam i en lägenhet. Trots att hon då led av en otroligt ovanlig form av kortväxthet. Och det här ledde ju då i sin tur till att grannarna började lägga märke till henne.
Mm.
Och de kunde ju då se henne kämpa med att slänga sopor. För hon nådde ju knappt upp till locket på soptunnan.
Mm.
Hon skulle då ta in mat som Michael och Christine bara lämnat utanför dörren. Och grannarna har berättat att de kunde se de två liksom komma körandes i sin bil och liksom typ så här lämna en påse med mat i slutet av uppfarten. Och sen satt de och tittade på medan då Natalia kämpade för att få in den här maten i lägenheten.
Ja, fy fan!
Mm.
Så, men så kan jag också känna då, jaha, då sitter du där inne och ser det här och går inte ut och hjälper henne.
Ja, det kan alltså, ju grannarna. Också. Ja,
jag
ja,
kan bli precis. Irriterad på dem också.
Ja, jag hade ju liksom, hade jag sett det så hade jag bara, vet du vad, jag hjälper dig.
Ja.
Ja, nej, jag tycker det också är lite konstigt. Men ja, grannarna förstod inte om hon var ett barn eller om hon var vuxen. Och när de då frågade henne så sa hon att jag är 22. För det var ju det hon hade fått höra att hon var nu.
Mm.
Hon har lekt med barnen i området så passade hon in med barnen. Och när hon pratade med de vuxna så passade hon in där. Så att det var liksom svårt för grannarna att riktigt liksom, ja, förstå vem är du liksom.
Mm. Ja, men hon visste väl inte själv heller?
Nej. Men något alla grannarna tyckte det var att hon behövde ju någon form av liksom hjälp eller stöttning.
Mm.
Hon kunde till exempel komma hem till grannarna och säga att hon var hungrig. Och om ingen var hemma så gick hon in ändå och typ åt lite mat som de hade hos sig. Hon tog
det, låter ju, det låter ju som ett vilset barn tycker jag.
Ja, gud ja. Och hon tog inte hand om sig själv och hon var liksom smutsig och hennes kläder var smutsiga och grannarna tyckte att hon luktade och hon bytte aldrig kläder och hon visste väl inte ens hur man tvättar liksom.
Nej, vilken 8-åring vet det liksom?
Nej, inte många.
Nej, det tror jag inte.
Och några av grannarna tyckte att hon luktade svett. Vilket inte barn gör. Men samtidigt om hon hade kommit in i puberteten så kan det ju stämma att hon gjorde det.
Ja.
Och grannarna berättade även att det var bara Michael som kom dit och hälsade på. Och de kunde inte förstå att någon som liksom körde runt i en lyxig bil bara hade lämnat sin funktionshindrade dotter i en lägenhet och bara dragit.
Mm.
Så till slut så ringde grannarna till socialtjänsten, alltså Child Protective Service.
Mm.
Men Natalia var ju inte ett barn längre. Så de gav ärendet vidare till alltså vuxna, alltså socialtjänsten för vuxna typ.
Mm.
Och ja, månaderna gick ju och det blev ju inte särskilt lättare för henne att bo där ensam. Och grannarna tyckte synd om henne, men samtidigt så tyckte de att hon var lite konstig. Hon kunde liksom vänta på dem, på deras liksom, när man sitter på trappan ute och vänta på att de skulle komma hem. Och hon kunde vänta på att de skulle gå ut med sina sopor och sen liksom följa efter dem när de hade slängt soporna och lite så. Och hon berättade öppet för alla att hon liksom försökt döda sin familj genom att förgifta dem. Eller med hjälp av kniv och... Ja, men,
jag tror det låter ju bara som att hon ville få uppmärksamhet.
Ja, och jag tror också att... mycket av det här som hon berättade var mycket som Christine sa åt henne att säga.
Mm.
För att inte de skulle få skiten att det var dem det var fel på, utan det var Natalia det var fel på.
Mm.
För vem skulle vilja ha ett barn hemma som försöker döda sin egen familj liksom?
Mm.
Och grannarna började även klaga till fastighetsskötaren. Och Några av grannarna hade även anklagat Natalia för att hon ska ha erbjudit sex till männen som bodde i området. Mm. Och några grannar hade lagt märke till att när hon lekte med pojkarna på gatan liksom, så kunde hon röra dem på olämpliga ställen. Och jag tänker att det kan ju också vara ett tecken på att hon har blivit utnyttjad. Alltså sexuellt menar jag.
Mm.
Och när ett år hade gått så gick kontraktet på den här lägenheten ut. Och eftersom Natalia då fått så många anmärkningar så förnyades inte kontraktet. Så Michael och Christine flyttade därför henne till en ny lägenhet i ett sämre område med högre kriminalitet. Och om inte det var illa nog så låg hennes lägenhet två trappor upp utan hiss.
Men alltså.
Ja. Så hon kom ju knappt ner eller upp för trapporna liksom.
Nej.
Och samtidigt så hade Jake då, deras äldsta son, blivit antagen till ett masterprogram i Ontario i Kanada. Och det innebar att hela familjen bestämde sig för att flytta dit. Förutom Natalia då, förstås.
Mm.
Så innan de flyttade dit så skrev de in Natalia på en kurs vid college. Och de gav tillbaka hennes mobil som de hade tagit från henne vid tidigare tillfälle. Problemet var bara att alla kontakter på mobilen var raderade. Så hon hade ju inte nummer till någon.
Mm.
Och några veckor senare så fick familjen Barnett ett samtal från college. Och de berättade att Natalia hade slutat komma till skolan. Och de visste inte varför. Och trots det här samtalet då så gjorde inte familjen så där jättemycket för att försöka hitta henne. Och det dröjde ytterligare några dagar tills då skolan ringde igen. Och berättade att de hade hittat Natalia. Och att hon var med en kvinna vid namn Cynthia Mann. Cynthia Mann.
Mm.
Och Christine då fick tag i Cynthias kontaktuppgifter. Och ringde till henne. Och Cynthia bekräftade då att Natalia var med henne och hennes familj. Och att hon mådde bra. Men när Christine fick reda på att Cynthia ordnat så att pengarna som Natalia då fick från socialtjänsten på grund av hennes diagnos, sin kortväxthet, samt hyrt ut lägenheten och att Natalia fick de pengarna, så blev ju Christine förbannad. För de skulle ju Christine och Michael ha, inte Natalia.
Ja, för de behövde ju dem, menar jag.
Ja, såklart. Och Christine ringde till och med polisen som åkte dit för att se efter. Och när de kom dit så kunde de bara konstatera att ja, Natalia var där och hon mådde bra.
Mm.
Och
kan de ju inte göra, för hon är ju vuxen.
Precis, hon är ju vuxen. Men det här gick ju inte Christine med på. Så hon fortsatte ju då ringa Cynthia dagligen och berättade att Natalia, hon har haft sex och hon har varit inlagd på psyket. Man bara, ja.
Alltså, vad i helvete.
Men det är samma, man bara, ja, fast ni säger ju att hon är 22. Så varför skulle inte hon kunna få ha sex?
Nej, men precis.
Nej, men alltså det är så här, man bara, vad är det ni vill? Vill ni att hon ska vara ett barn eller ska hon vara vuxen? Eller vad, ja. Men år 2014 så skilde sig faktiskt Michael och Christine.
Mm-hmm.
Och Christine stannade kvar i Kanada med sönerna medan Michael återvände till USA. Och i september år 2019 så åtalades äntligen Michael och Christine med. Och nu har jag det på engelska och jag har försökt att översätta det på svenska. Men neglect of a dependent causing bodily injury. Och det är typ så här försummelse av någon som är beroende av dig. Och som i och med detta orsakats kroppslig skada.
Mm.
samt, och det här vet jag inte jag ska översätta, men conspiracy to commit neglect of an independent.
Ja, men det är att de har ju planerat att försumma en person.
Eller ja, försumma en, ja. Conspiracy to commit neglect of an independent. Ja.
Ja.
Precis. Och det här blev de då åtalade med efter att Natalia till slut lämnat in ett klagomål mot de två. Och Natalia lämnar information till polisen efter att hon bott hos Cynthia då och hennes familj några år. Så hon har liksom samlat modet till sig att våga kontakta polisen
och berätta. Den där Cynthia verkar ju vara fantastisk.
Ja, verkligen.
Som tar in henne liksom.
Mm-hmm. Det tycker jag också. Och förmodligen...
Eller ja, hela hennes familj, men...
Ja.
Men nu, det är ju henne vi har ett namn på.
Precis. Och bara en kort tid efter det här då, att de har blivit åtalade, så börjar Michael berätta att det är Christine som är den som inte tagit hand om Natalia. Och ja, han slänger ju typ henne framför bussen och hävdar att hon slagit Natalia dagligen.
Mm.
Och han menar på att när han kom hem från jobbet och sådär, så ska Christine lekt leken "Vem är du?" med Natalia. Och i leken skulle till exempel Natalia stå med armarna upp i luften i flera timmar. Och Christine kunde slänga fram papper och penna och beordra Natalia att skriva ner alla namn på dem hon bott hos tidigare. Och all information om var och en. Och det här är ju någonting som Natalia än idag inte kan. Då hon vet inte vad alla heter. Nej, eller vad de, sådär. Och Michael sa till åklagaren att han kunde vittna i rätten kring allt det här. Och mot sin exfru. Så att anklagelserna mot honom skulle tas bort. Men Michael tog det dock alldeles för långt. Då han menade på att Christine använde sex som ett hot mot honom. Och han menar då på att hon hotade att inte ha sex med honom om han sa något till någon om Natalia. Alltså om han då typ säger, ja men Christine gör det här mot henne, bla 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 bla. Och då fick inte han sex. Boohoo, okay. Synd för dig. Ja. Och han säger även att han är ett offer och att Christine misshandlade både honom och sönerna.
Ja, ett offer är han. Ett jävla...
Ja.
Pinsamt jävla tönt offer. Herregud.
Ja, man bara med
ingen sin... ryggrad överhuvudtaget. Kan inte stå för någonting man gör.
Nej, nej, nej. Inte ett skit. Och liksom kommer med den där förklaringen. Man bara, okej.
Okay, men du kunde väl ha hittat på något som faktiskt kunde vara sant.
Ja. Man bara, du har satt en annan persons liv i skiten för att du inte vågar säga någonting om det för att du inte ska få ha sex.
Om det nu var så, ja.
Ja, alltså det vet, nej, det tror jag inte på. Men nej. Om det nu är det han vill få det att framstå som, så är det ju...
Det är det dummaste jag hört i hela mitt
liv. Ja, precis. Lite så. Men Michael och Christines äldsta son Jake flyttade från sin mamma till sin pappa och bor nu i sin pappas källare, alltså hemma hos Michael.
Mm.
Och han säger i dokumentären att han vet att hans mamma inte är oskyldig, men att han ändå måste försöka skydda henne. Och han ska ha pratat med henne om allt som har hänt och att han bad henne om ursäkt. Alltså att hon skulle säga, be honom om ursäkt så att säga. Mm-hmm. Men han fick ingen ursäkt. Och det han specifikt ville att Christine skulle be om ursäkt för var att hon enligt Jake då tvingat honom att kissa och bajsa på Natalias säng och andra tillhörigheter när hon inte följt Christines regler.
Mm.
Så det låter ju ändå lite som att Christine har ju...
Ja, hon har ju inte varit snäll mot någon av ungarna, känns det som.
Nej, men precis. Och man ser ju i den här dokumentären hur alltså dåligt Jake mår för det här som han har gjort mot Natalia. Och han var ju inte gammal då. Var han 11, sa jag det? Ja.
Mm.
Så, ja. Men till slut så bestämde sig åklagarna för att pröva åtalen mot Michael och Christina separat. Och de började med Michael och hans rättegång inleddes den 23 oktober 2022.
Mm.
Och hela rättegången gick ut på att fastställa om han hade övergivit sin dotter. Problemet var bara att nu var Natalias lagliga ålder 32 år. Och frågan om Natalia verkligen var 22 eller 8 år gammal när hon lämnades i den första lägenheten fick inte tas upp under rättegången.
Mm.
Så ingenting om det fick nämnas överhuvudtaget. Nej. Och det innebar att även juryn trodde ju att Natalia var 22 år gammal när hon övergavs. För att de visste bara att hon hade en funktionsnedsättning men de visste ingenting annat. Och sista delen av dokumentären får man se hur Michael och hans försvarsadvokat med mera liksom laddar upp inför rättegången. Och det gick, alltså det var så pinsamt så jag kunde knappt inte titta på det. Alltså de sitter liksom runt ett bord och pratar och Michael är ju, han går från hysterisk till att gråta till att skrika till att jag vet inte allt vad han håller på med. Det är så pinsamt.
Mm.
Om ni vill så titta gärna på den här dokumentären. Och det man även får se i slutet av dokumentären är att de lyckats hitta information om att Christine i slutet av deras relation haft ett förhållande med en annan man. Och hon ska även ha skickat sms och så här, typ avklädda bilder till en hel del andra män. Så hon var ju inte helt oskyldig liksom i att inte vara en jättebra människa kanske.
Nej.
Sen vet jag inte om jag hade varit tillsammans med Michael så hade jag kanske inte heller varit en jättebra människa.
Men, de verkar ju vara lika goda kålsupan båda två, om man säger så.
Ja, verkligen. Och innan rättegången så sa Michaels försvarsadvokat åt honom att inte nämna ett ord om Christine under rättegången. Men självklart kunde han inte hålla sig. Utan han berättar att Christine sagt till honom att de skulle lämna Natalia i den sista lägenheten då det är en white trash town och ingen kommer bry sig eller oroa sig för henne.
Mm.
Och eftersom han då var gift med Christine vid det här tillfället så erkänner han i rätten att de övergav henne och att de valde ett ställe där ingen skulle kunna leta efter henne.
Mm.
Och under rättegången så fick även Natalia vittna och hon svarade nästan bara jag minns inte på alla frågor.
Mm.
Och om det är så att hon var ett barn när detta hände så kan det självklart bero på det. Men eftersom juryn inte fick veta något om hennes ålder så verkade det ju som för dem då att hon inte ville svara på några frågor. Och eftersom rättegången gick ut på att att det var ju liksom han mot Natalia så såg det ju väldigt konstigt ut. Så till slut så fann rätten Michael oskyldig. Och om inte det vore nog så avskrevs alla anklagelser mot Christine när åklagaren beslutade att de inte hade tillräckligt med bevis mot henne.
Mm.
Och efter rättegången avslutades så som jag sa tidigare så tog Dr. Phil upp det här fallet till sitt program och i avsnittet så intervjuade han Natalia tillsammans med Cynthia och hennes man. Och det här avsnittet handlade ju då till största del om Natalias ålder och när några av dem som ingick i juryn när då Michael stod inför rätta såg det här avsnittet så blev de ju helt förskräckta. Och de har ju då berättat att om de visste att Natalias ålder inte stämde så skulle de då ansett att Michael var skyldig till att ha lämnat henne ensam i en lägenhet.
Mm.
Och även under den här intervjun så svarar Natalia att hon inte minns till i princip alla frågor. Och det är många som har reflekterat kring att det förmodligen är så att Natalia har lärt sig att stänga av sina känslor. För liksom, det är ju ett sätt att man typ så här överlever. Och att hon har lärt sig att härma hur andra gör.
Ja.
För att hon liksom aldrig riktigt har lärt sig den biten.
Mm.
Men den stora frågan är ju dock fortfarande att hur gammal var Natalia när familjen Barnett adopterade henne? Och för att försöka få ett svar på det här så tog sig en person som arbetade med dokumentären till Ukraina för att försöka hitta Natalias biologiska mamma. Och de lyckades hitta henne och de gjorde ett DNA-test som bevisade att hon var hennes biologiska mamma.
Mm.
Och om Natalia skulle varit 22 år 2022 så skulle hennes biologiska mamma fått henne då hon var 7 år gammal. Vilket är ganska... Nej, kanske inte riktigt.
Mm, nej.
Och en teori är att när Natalia kom till USA från Ukraina år 2008 så kan hon ha varit 67 år, alltså 6 till 7 år gammal. Då hon
67.
Ja, precis. Hon var 67 då, hon var inte 22 utan ännu mer. Men de trodde det här då för att hon saknade sina framtänder. Och mm. om ni minns så ska Michael sagt att hon hade vuxentänder. Mm. Och man tappar ju oftast framtänderna runt 6-7 åldern där.
Mm.
Och det innebär att år 2010 när Michael och Christine adopterat henne så skulle hon kunna vara cirka 9. Vilket är en ålder då tjejer kan hamna i puberteten och få mens ja. Och så vidare och så vidare.
Ja.
Men samtidigt så har Cynthia sagt att under den tid som Natalia bott hos henne så har hon aldrig haft mens. Så, ja, har hon haft mens eller är det bara någonting som Christine och Michael säger för att hon ska verka?
Ja, du gör lite ju mer på Cynthia.
Precis. Så om Natalia var 9 när hon adopterades så skulle hon varit runt typ 11. 10-11 när hon lämnades i lägenheten.
Mm.
Och om vi bortser från hennes ålder så tror jag att hon hade ett beteende som fick många att känna sig obekväma och att hon kunde upplevas på ett visst sätt för att ja, men för att de inte kände henne. Och jag tror att hon också varit med om väldigt många trauman som påverkat henne på en mängd olika sätt. Men jag tror heller aldrig att vi kommer få reda på hela sanningen.
Nej.
Nej. Och det var det.
Ja.
Mm.
Det var en resa.
Det var en resa, som vanligt.
Jävlar alltså. Mm.
Ja, jag vet inte. 6 eller 8 eller 22 eller 9 eller... Ja. Jag tror snarare på att hon kan ha varit typ 10-11 när hon lämnades. Vilket är helt sjukt för det gör man inte.
Nej.
Så, ja.
Ja, även om hon skulle ha varit 22 så är det ju tydligt att hon inte kunde klara sig själv. Så det hade varit precis. Fel ändå.
Ja, då hade, hon hade ju behövt ha någon form av typ, ja, men som typ hemtjänst eller, ja men du får mena.
Mm, mm.
Som kom och hjälpte henne med att handla och tvätta och städa och sånt.
Ja, fy fan alltså.
Men så att nej, de lämnade henne där ensam. Och nu bor hon ju, vad jag har förstått det som, är hon där, Cynthia.
Mm.
Och jag är inte helt säker på hur de träffades, men jag antar att antingen så har de träffats via skolan då när hon kom till college, eller så har hon ju träffats där hon bodde då i den här andra lägenheten.
Mm.
Men hon verkar ju som en väldigt fin människa.
Ja, verkligen.
Mm.
Och tack så mycket.
Mm. Varsågod. Ja, det blev ganska långt. Hoppas att
ja.
Ni tycker att det har varit spännande.
Ja, men det tror jag. Jag har tyckt att det har varit väldigt hej och hå.
Ja, det är hit och dit. Så att säga. Men jag kommer lägga ut lite bilder som sagt. Titta på dokumentären om ni har Discovery Plus. Sen finns det ju klipp och sånt på YouTube också som man kan titta på.
Mm.
Men jag tackar för mig.
Ja, tack så mycket. Det var jätteintressant.
Mm.
Det var det.
Det var det.
Det var det.
Det var faktiskt så. Ja, och om man har frågor eller funderingar kring det här eller något annat.
Ja, då kan man antingen mejla oss på staphalspodcast@gmail.com eller så går man in på Instagram på staphalspodcast och där kan man ju kommentera och skicka meddelande. Så.
Mm. Precis.
Och det uppskattas ju alltid. Vi får lite feedback ja. Och sådär.
Precis.
Det är roligt.
Det är jätteroligt. Mm. Ja, men tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Och nästa vecka blir det jag och då blir det... Det var inte det ämnet som jag trodde att jag hade skrivit där, utan det är ett annat. Men det blir spännande.
Ja, det blir det alldeles säkert.
Mm.
Mm.
Men ni får ha det, ja precis, ha det så bra så hörs vi nästa vecka.
Vi hörs.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.